KJP. På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Och välkomna till HIF-podden, ännu ett avsnitt på gång här, och det har ju hänt mycket sen vi poddade senast. Det är spelare som har flyttats upp i A-truppen med kontrakt, det har värvats in spelare. Hur är statusen på Andreas Granqvist som agerar heltid, kan man väl säga, som sportchef nu? Vilka lag kan se ut och ligga i toppen när vi kommer framåt Superettan? Men innan dess så är det ju Svenska Cupen, och HIF har ju där Häcken i sin grupp, man har Dalkurd och så har man Gatiod, om jag nu sa det rätt. De är i poddstudion, som är en studio på tre helt olika platser här runt omkring i dessa tider. Marianne Svab, Sebastian Rundström och jag då, Mattias Hjelm. Välkomna till er alla lyssnare. Nu är det dags igen.
Bra uttal på HIFs första cupmotståndare, Hjelm. För de går ut på Twitter själva och säger att det stavas egentligen G-A-U-T i början, men det ska uttalas som i ordet fart, skriver de själva på Twitter. Eller det skrev de redan 2016. Det är möjligt att vi har visat att de har ändrat på det sen dess. Men det ska stå Gatjod. Får man lita på ändå att de vet vad de själva heter. Eller vad de... hur det ska ut.
Verkligen.
Och vi är, var är vi på geografin någonstans då? På spåret, frågar han nu. Var är vi i geografin?
Sebastian, du får ta den.
Skulle inte matchen spelas i Vänersborg?
Yeah.
Sen förstår jag att det inte är Gatiods naturliga hemvist.
Grästorpstrakten.
Grästorp, det är inget ställe jag har varit på i alla fall.
Ja, det kan jag lova dig. Att det, frågan är om du kommer dit någon gång.
Hjelm har säkert varit i Grästorp.
Jag har ju varit på många ställen runt om i världen. Men Grästorp, det känns som att jag borde åka dit.
Det ska väl tilläggas att HIF där har väl två bortamatcher, men det är i cupen. Men det återkommer vi till.
Sebastian, ska du ta ordet här nu och redogöra för truppläget?
Ja, det har ju hänt en del sedan den senaste HIF-podden. Det har blivit kontraktsförlängningar och det har kommit nya spelare. Så det har varit full rulle, väldigt hektisk förra veckan för HIFs del. Jag kan väl börja med de två som har anslutit utifrån, Viktor Lundberg och Wilhelm Löper. Viktor Lundberg närmast från Häcken, Wilhelm Löper närmast från AFC Eskilstuna, HIFs konkurrent i Superettan. Det här är ju två spelare som fyller positioner som HIF varit på jakt efter under lång tid här. Båda två är användbara på många positioner, men det är väl kanske framförallt i rollen som högerforward som de här två konkurrerar, med tanke på att det finns Rasmus Jönsson, Max Svensson, Anthony van den Hurk i de andra tre offensiva rollerna. Men det är två, enligt mig, spännande nyförvärv. Viktor Lundberg är ju mer etablerad i svensk fotboll. Slog igenom i AIK, närmast då som sagt från BK Häcken. Även varit utlandsproffs i danska Randers och portugisiska Maritimo. Så det är ju ett etablerat namn HIF har fått in i Viktor Lundberg. Som hade en tyngre fjolårssäsong i Häcken. Bara ett mål och fem starter i allsvenskan. Men det finns ju kvalitet i Viktor Lundberg. Nu är det dessutom ett steg ner i nivå till Superettan, så kommer han igång så, så bör det ju vara en superettan spelare av bra klass. Wilhelm Löper är en yngre, fyller 23 år i mars. Jag pratade med honom samma dag som han presenterade som HIFs fjärde nyförvarv inför den här säsongen. Och då pratade han själv om hur han egentligen genom hela sin karriär har letat efter en position som är den optimala för honom. Han har flackat runt och han sa själv att han har spelat allt förutom målvakt. Dessutom varit lite sugen på och hade möjligheten att kunna hoppa in där i en match. Men han är från och med förra säsongen så fick han spela som högerytter, högermittfältare. Och då lossnade poängproduktionen rejält och han vann assistligan i Superettan i AFC Eskilstuna.
Om vi stannar till där med och pratar lite mer om de här två, Marianne, släpper vi in dig också innan vi går vidare med andra spelare. Dina intryck av dessa två så här långt?
Bra i grunden så att säga. Det som finns på pappret när man får det. Det är, som Sebbe var inne på, det här är två för Superettan. Kommer det bli stabila spelare som... Lite olika i spelsättet också. Så det hänger lite grann på om HIF är spelförande eller hur man nu vill, om man vill ligga lite lägre och kontra. Eller Löper är väl mer duktig en mot en. Om HIF väljer att spela med det här mycket inläggsspel eller om man väljer att spela med ett alltså som att säga en diamant med en spets bakåt eller framåt eller ett rakare mittfält eller vad man nu väljer att spela med. Det, där provar man sig fram fortfarande ju. Och Viktor Lundberg är ju mer liksom en tvåvägs, jobba hårt i båda riktningarna. Liksom var, ja, senare år, det var som du sa Sebbe, det var väl inte bara i fjol, det är väl ingen poängspelare på samma sätt. Löper hade 11 assist i fjol, vilket är helt enormt. Han vann väl assistligan i Superettan. Och så blev väl ett par 3-4 mål. Så det är ju 15 pinnar där. Som sagt en poängspelare. Och beror på lite grann hur HIF väljer att spela. Men att de kommer tillföra. Ja, och sen så finns det ju som sagt för en konkurrenssituation där på Tjöger. Så att, ja, men det är två bra nyförvärv. Långa kontrakt. Viktor lite äldre. Jag tror att de vill, borde man i alla fall kunna se en möjlighet att kanske tjäna en eller annan krona om utvecklingen blir som den ska.
Det var de två spelarna som kommit in utifrån om man tittar på vad som har hänt sen senaste HIF-podden. Men det har ju flyttats upp spelare, eller ja, spelare som har fått kontrakt i Emil Hellman, vänsterbacken, och så mittfältaren Viktor Göransson också. Plus att Anders Lindegård, målvakten, valt att förlänga med HIF. Den såg man kanske inte komma efter degraderingen i höstas, att han med sin meritlista inte bara skulle stanna kvar i Superettan utan faktiskt redan vid den här tidpunkten vara beredd att vara kvar ännu längre.
Nej, alltså vi kan nämna där också att Kasper Widell, som ju lyftes upp redan i december, har förlängt sitt kontrakt också.
Just det.
Men Anders Lindegård har ju, alltså vi pratade ju om honom när vi gick igenom truppläget då när HIF hade åkt ur allsvenskan. Såg ju liksom, synade HIFs målvaktssida där även Alexander Nilsson och Kalle Joelsson finns. Och den bredden som HIF har och spetsen får man ju givetvis säga med Superettan mot Met är ju väldigt imponerande. Det är en hög kvalitet på målvaktssidan även med allsvenska mått mätt. Anders Lindegård, ja, jag själv var lite tveksam på vad som skulle hända där. Jag såg möjligheten att han skulle stanna med tanke på att han har kommit till det stadiet i sin karriär att han har liksom inte någon ny, alltså stor utmaning framför sig. Han trivs bra, bor hemma i Köpenhamn. Alternativen är inte så jättemånga. Men för HIFs del så skulle jag säga att det betyder väldigt mycket att behålla Anders Lindegård även över nästa säsong. Han hade ju kontrakt redan över den här säsongen. Men det tyder på att Anders Lindegård är en väldigt viktig pjäs i det här lagbygget med sina ledaregenskaper och rutiner och inte minst hans kvalitet. Så det är ett bra och positivt tecken för HIF att ha med Lindegård på den här resan tillbaka.
Jag tror det finns ett tänk också, förutom att det är bra att ha en så pass etablerad första målvakt. Som kan ju tänka mig att Lindegård åtminstone vinner kanske förhoppningsvis 10 poäng till HIF. Just för att han är Anders Lindegård. Men samtidigt så är det också, jag tror att tänket är så här att även om det inte är uttalat och Jörgen Lennart som pratar om ett maratonlopp, så är det ändå någonstans att hela sportgruppen med alla involverade ser väl också att det finns en möjlighet att, eller att HIF ska upp kanske, om det inte blir i år redan, så blir det nästa år. Och i så fall, jag menar, Anders Lindegård kan ju spela några år till om han får vara skadefri. Han har haft en rätt upphackad säsong i fjol. Och för hans egen del, när jag pratade med honom efter Göteborg, det märks att han är han vill inte avsluta genom att gå runt och liksom ta upp en plats i truppen och inte vara till någon nytta. Utan han är ju i den åldern också där han har flyttat hem, om vi säger så. Så som han säger själv, jag har varit ute på mitt äventyr. Och jag tror att det är tillräckligt spännande. Jag tror att han kanske inte hade varit så motiverad om det hade varit status quo med ledarstab och allt sånt där. Men jag tror att det här har påverkat honom också. Att det här med att det händer någonting. Det händer något spännande. Det händer något kul med. Och det som Sebbe var inne på. Den resan, den känner han sig nu motiverad på. Eller han är motiverad på att följa med på den. Och så blir det liksom, går HIF upp redan i år. Men fine, då har man inte, för det är jäkligt svårt att få tag på bra målvakter av den kalibern. Men då har man ju redan en etta som håller i allsvenskan, det vet man ju. Och så då Alexander som har efteråt, som har tiden för sig, Kalle också då, va? Även om de måste spela såklart på sikt. Så att jag tycker att målvaktssidan, den behöver inte HF bekymra sig för på ett bra tag framöver. Vi har Ian Pettersson också, men han är på väg till Hammarby, har vi ju skrivit också. Ju. Han kan ju vara på väg bort. Och det kan man ju förstå att någon av de här liksom, efter Anders Lindegård i kön, att de måste ju, där kan inte stå tre man, inte på superettan nivå, och då måste man söka sig vidare. Så att, jag tycker det är spännande förlängning och klok, och det, givetvis också, han är en karaktärspelare. Han kommer att ställa krav, och det har ju Andreas Granqvist, sportchefen, jagat med ljus och lykta efter de här karaktärspelarna. Anders Lindegård är inte enbart en bra målvakt. Han är väldigt bra att ha i omklädningsrummet också.
Det känns som att ni sätter ord på ungefär samma sak. Lite grann dit jag vill komma också. Lindegård och Granqvist. Det är två människor med ungefär samma sak i en bemärkelse. Ledargestalter på planen. Och Granqvist vet vi ju inte hur hans spel blir framöver. Men nu vet vi att Lindegård är säkrad. Om han då inte blir skadad mer, så vet vi vad vi får av honom. Eller HIF vet vad de får av honom. Och då tittar man på hela truppbygget, som man ändå får signera Andreas Granqvist mycket, eftersom han jobbar som sportchef. Om man då tittar då, förlängning med Lindegård. Alltså har de fått A-lagskontrakt, Emil Hellman, Viktor Göransson, Kreida, Vladislav Kreida, nyförvärv, Dennis Olsson från Eskilsminne då, nyförvärv, och så Viktor Lundberg och Wilhelm Löper som vi pratade om. Vilka har jag glömt här nu? Hjälp mig.
Kasper Videll. Och så har vi tränarduon.
Just det, den lilla detaljen också.
Jörgen Lennartsson och sånt. Nej, jag skrev ju krönikan efteråt att matchen mot Göteborg, att för mig är det, alltså med tanke på hur ny han är på positionen, och givetvis har han haft hjälp då av Jörgen och Lennartsson, att de har jobbat ihop, så det är inte bara Granqvist själv som har behövt köra det här racet, men han Han knöt ju till sig tränare, löste tränarfrågan helt på egen hand ju. Och sen så har de då hjälpts åt där då, och så Granqvist har jobbat, vet jag, väldigt mycket med de här nyförvärven och försöker hitta pusselbitar. Och han, det är ju säkerligen grejer som han känner att, ah, där kunde jag gjort bättre ifrån mig. Jag misstänker att han inte hade velat sitta och vänta ut Martin Olsson så länge som han gjorde. För att nu, det är väl det som fattas lite grann nu här, en vänsterback. Men annars så är det för mig, är det ju en 5 plus, ett 5 plus fönster han gör. Det första riktiga som han gör på egen hand.
Maja, det är inte för tidigt att dra den slutsatsen då, 5 plus. Jag har ändå inte sett dem spela så mycket i HIF och vi vet ju inte vad de går för när det väl blir tävlingsmatcher.
Nej, absolut.
I just HIF.
Nej, men alltså sett i förutsättningarna, resurserna han har haft. Och jag menar, Jörgen Lennartsson på plats, det är inte helt enkelt att få ett sånt namn på plats heller. Och sen så har vi ändå liksom, det de har visat hittills är ju ändå den här Vladislav Krejda, om vi ska ta exempel, som de har hittat i Estland via kontakter. Han ser ut ju att liksom ha, vad heter det, flötit in i truppen och i HSP-spelset och visat fina egenskaper här redan så på kort tid. Nej, jag vet ju inte hur det ser ut efter 30 omgångar, vilka som har floppat och vilka som har gått framåt. Men just nu i nuläget och utifrån förutsättningarna som fanns med degradering och det här kaotiska hela cirkusen där när tränarna staben försvann, så tycker jag ändå att man måste ändå kunna ge det högsta betyg. Sen vet, så förstår jag ju liksom att vad blir det då om alla nyförvärven lyckas i slutändan. Ja, ja, men jag tycker att man kan inte göra ett bättre fönster det första man gör som sportchef. Jag vet inte, säkerligen sen kommer det kanske visa sig att jag har fel. Då får det vara så.
Förra säsongen plockades det in mängder med nyförvarv som man själv ställer sig frågan. Alltså vad tanken var med flera av nyförvarven redan på förhand. Och sen så visade sig... att det inte föll så väl ut, här känns det ju som att det finns en tanke med. Granqvist har redan från början identifierat vilka positioner behöver HIF förstärka. Vilken typ av spelare är det man vill ha in. Och samtidigt lagt på det här laget nu som är viktigt för honom är karaktärspelare. Man ser en sån som Vladislav Krejda, en stenhård sittande mittfältare som inte backar undan i några dueller. Även om han också är liksom trygg med bollen och så här. Viktor Lundberg och Wilhelm Löper, liksom mångsidiga offensiva spelare. Det känns som att det finns en struktur på plats som inte riktigt fanns förra säsongen i själva lagbygget. Om jag skulle jämföra dem så är det kanske inte rättvist mot någon att dra för stora paralleller så. Men det är en sak jag tänker på i alla fall.
Och en tränare är att få glömma som sagt var, som är kanske en av Sveriges kunnigaste på det här med att få ihop en grupp. Det här med gruppdynamiken som kommer att vara helt avgörande för hur den här säsongen, vilken riktning den tar för HIF. Nästan mer höll upp sig än vilka spelare som finns på planen. Enligt mig. Så, för det var ju det som flera har vittnat om i fjol. Det fanns ingen samstämmighet, samhörighet, inget samagerande som sedan mer ledde till att de agerade inte tillsammans som ett kollektiv på planen, utan det var många smågrupperingar. Det fick man aldrig ihop. Nu har man en tränare som är i princip har en professor i det här med gruppdynamik. Ja, och då kanske det inte behövs, och det kan inte HIF heller plocka färdiga spelare från översta hyllan, för det har man inte pengar till. Utan man har ju, tycker jag, utifrån förutsättningar plockat in rätt namn, och då har man säkerligen tittat på hur passar den här spelaren in i gruppen.
Ja, det tycker jag man märker lite på träningar också. Det finns moment där, alltså i träningarna som är lite så här för att bygga upp en gruppdynamik. Igår när träningen inte kunde genomföras, igår onsdag för tydliga. Så på grund av snö och vädret så spelar man innebandy och det ser ut att liksom var rejält tugg även där. Liksom. Det är sådana små detaljer som jag tror är väldigt viktiga för att få ihop en grupp och en identitet så i vad de ville åstadkomma tillsammans.
Jörgen och Mattias Lindström och hela den här staben har lyckats sälja in den här idén om vilken resa de ska göra här nu. Ta en sån spelare som Anthony van den Hurk som har ambitioner, tydliga ambitioner. Jag pratade med honom också efter Göteborgsmatchen. Och han lovordar också Jörgen Lennartsson. Tycker att det har fått ett bra kemi, bra stäm mellan dem. Och han har ju planer om att spela högre upp. Men som det är nu, givetvis också för att han är en sån spelare som hedrar ett kontrakt kanske till skillnad mot... vi har en klubb som i Allsvenskan, Degerfors, som var i Superettan, som har en spelare som försöker bråka sig bort nu. Jag har mycket svårt att se att det skulle hända i HIF med den sättet man bygger gruppen på just nu. Utan det är till och med så att Anthony van der Hoek säger, men fasen, jag kanske ska vara här händer grejer nu. Här är någonting på gång. Och då är kanske liksom, då gör man det spännande, hela projektet. Och jag hör, ta sådana spelare som Gero och en Bo som var nog, kände sig nog rätt utanför i fjol. Man märker att de är en tydligare del av gruppen, alltså att de hör till och känner alltså tillhörighet på ett helt annat sätt. Jag tror ju som sagt var liksom alltså att det kommer att vara det helt avgörande om man kan få ihop gruppen och rikta den här kraften mot det målet som jag förmodar måste vara ändå avancemang.
Jag har två tankar i huvudet här som jag vill be er bemöta. Får se vad ni tycker om det. Jag vet inte, men jag kan få en känsla av att Andreas Granqvist kanske i sin roll som sportchef känt att men nu tar jag och kavlar upp ärmarna och tar tag i det här. För som det blev förra året med en massa olika lösningar. En del föll väl ut och en del föll inte alls väl ut. Så att han någonstans bara att okej, det gör vi inte om. Nu fokuserar vi på och jag tar tag i det här. Det är det ena. Det andra är att vem, när ni pratar om tanken bakom värvningarna, vem ska leverera assisterna? Vi tänker på Rasmus Jönsson. Ja, han hade en ganska tuff säsong i fjol. Dels svårt att komma in i det under Olof Mellberg, och när han väl gjorde det sen så blev det inte så förtvivlat lång tid han kunde spela för att han blev skadad. Så värvning av Vladislav Krejda då, ja, kanske inte är den spelartypen. Brandur Henriksson, inte heller den spelartypen. Så om inte Rasmus Jönsson funkar, vem ska leverera till dem där framme? Och sett till försäsongsmatcherna så har det ju inte sprutat in mål direkt.
Nej, alltså Wilhelm Löper har ju visat sig vara fullt kapabel att leverera assist, och sen så ska ju han alltså komma in i det här också. Men jag tycker där finns gott om alternativ framåt. Speciellt på en superettan nivå. Till exempel Rasmus Jönsson som du nämner är ju en spelare som han måste ha roligt på planen för att prestera. Och tycka det är kul att spela. Och där tror jag det finns bättre förutsättningar för honom den här säsongen. Med en mer positiv stämning runt omkring och så här. Så han har ju bevisat sig, det är det 2 år sedan som HIF spelade i, eller 2,5 så blev det väl, som HIF spelade i Superettan senast, och då var ju Rasmus Jönsson den här bärande spelaren när han kom hem. Så på Superettanivå ska ju Rasmus Jönsson vara en tillräckligt bra spelare för att få ut sina bästa kvaliteter. Max Svensson likadant, och så en poängspelare som också hade ett lite tyngre förra säsongen, men ändå var HIFs näst bästa poängplockare. Viktor Lundberg är ännu ett exempel på en spelare som förväntas bidra. Så med de här två nyförvärven in i Löper och Lundberg så tror jag att spetsen framåt kommer att med tiden blir betydligt bättre för HIF. Och sen angående det du sa med Granen. Ja, det blev ganska tydligt direkt när HIF åkte ur Mellberg lämnat. Granen, han stod där med 1000 problem i sina händer. Och han har ju varit spindeln i nätet som har i hela den här omorganisationen. Och det har vi ju nämnt här tidigare i podden att han har gjort ett fullgott jobb utifrån det vi kan bedöma hittills. Så han har ju haft ett gigantiskt ansvar. Han har ju faktiskt än så länge levererat ut efter det. Så han har verkligen lagt mycket tid på det här.
Men Andreas Granqvist, kan han fortsätta så här? Kan han agera som heltids scout, höll jag på att säga, men heltids sportchef som ju också är en slags scoutingverksamhet samtidigt som han ska ge 100% som fotbollsspelare? Är det möjligt att kombinera, tror ni?
Jag var inne på det faktiskt. Det är ju det efter Göteborgsmatchen i krönikan om att jag tror att förr eller senare, eller kanske till och med förr, att man kommer till en brytpunkt där man måste ta ett beslut, göra ett val i hans fall, för att sportchefsjobbet för mig är mer än ett heltidsjobb om det ska bli kvalitet på det. För det är inte bara det att nu är detta fönstret klart. Då kan jag släppa sportchefstolen, låsa kontoret så länge och gå ner på planen och göra det jag ska där. Sen så ska jag gå upp när det börjar närma sig sommarfönstret. Men då är det ju ett speluppehåll. Då kan jag jobba lite några dagar. Detta är ett dygnet runt tjänst. Och att då liksom ha samtidigt ska försöka liksom bidra.
Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Så främst i HIF då som är hans klubb. Och sen även kanske i ett sista EM som han hoppas på. Alltså det finns det verkligen timmar på dygnet till att få ihop allt det här. Och då ha en familj också ej att få glömma. Sen har han ju hjälp, det ska man ju veta, av Jörgen då. Kanske Micke Dahlberg som han tagit in där. Alltså det finns en större grupp människor runt omkring. Där finns ju en sportgrupp, där finns ju Stavros som ingår i den här fotbollsgruppen också kanske. Och så vidare. Men ändå, det är mer än ett heltidsjobb om man vill ha kvalitet i den här sportchefstjänsten. För att, som sagt, HIF kanske förmodligen ligger bra till inför EM-slutspelet här som är uppehållet. Och behöver spetsa truppen, då måste man kanske få ett bud på Anthony van den Hurk som man inte kan säga nej till. Då får man ju förmoda liksom, ja, det är klart att det går att krita på 3, 4, 5 namn, anfallsnamn, ersättare på ett papper och rangordna dem. Ja, det kan ju vi också göra här i podden ju. Men det ska ju jobbas med de här, man ska se dem på plats, man ska träffa dem och sånt längs med våren, längs med vägen. Arbeta aktivt med truppen, knåda om och så vidare. Och det gör man inte med vänster hand samtidigt som man ska försöka bidra med att försöka se till att ta upp HIF allsvenskan och se till att Janne Andersson också får hjälp i landslaget. Jag får inte ihop de här grejerna.
Men då blir det ett slags moment 22 om nu Andreas Granqvist kan komma tillbaka och gå för fullt och satsa helt på sitt spel igen. Ja, då kommer han då kanske inte kunna lägga den tiden som krävs på sportchefsyrket. Omvänt, om man nu upplever att det här sista försöket att komma tillbaka inte bär och slutar, och ja, då kan han lägga all tid på sportchefsrollen. Men då uppstår ju delvis ett hål på planen där han inte finns. Så hur han än vänder sig så har han rumpan bak liksom.
Ja, jag måste säga, man måste ju gå till sig, det får han göra till sig själv. Jag kan inte gå in i hans huvud och bestämma vad han ska göra. Men HIF, det visade sig tydligt i fjol. HIF är i behov av ett sport. Och på denna nivån, med den här storleken på klubben, så kan man ju inte ha en deltidsarbetande sportchef, utan jag anser att man måste ha en heltidsarbetande sportchef. Helst igår skulle man haft en tjänsten tillsatt. Men nu har man fått den från i vintras, så från december då när säsongen var slut kunde Granen gå in i den här rollen till fullo. Och då undrar jag liksom, alltså, jag behöver nog inte besvara hans frågan hur hans prioritetsordning är. För honom är det HIF, 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 HIF som gäller. Och vad är då bäst för? Ja, men det får han, jag förstår det, att han vill spela fortfarande, kanske inte avsluta med 55 minuter borta mot Kalmar i en förlust med 4-0, som det var de sista minuterna han gjorde på fotbollsplan i en tävlingssammanhang. Men samtidigt så måste han också fundera på just det här, kan vi klara sig HF? Det är också en fråga man ska ställa sig. Får jag ställa det? Klara sig HF om Granqvist inte går med de mittbacksbesättningar man har idag? Och kanske framförallt inte allt, alltså, vi ska inte jämföra liksom spelskickligheten. Vi ska jämföra med vad de här reserande namnen som är i truppen. Vi har ju 4 mittbackar där idag. Vad kan de kompensera för att Granqvist inte med där? Det som jag tycker är svårast om hans, det är att just den här karaktären försvinner från laget kanske. Jag vet inte vad ni säger.
Ja, alltså om man tänker den Granen som spelar i VM 2018 och var en av VMs bästa mittbackar. Den Granen tror jag inte vi får se igen. Och, alltså, det är med tanke på de skadeproblemen han har haft. Men däremot hävdar jag att om nu inte Granen kan spela så tycker jag att HF behöver ha in en rutinerad, etablerad och mittback med ledaregenskaper. Man kan inte plocka från den hyllan liksom, där den gamla Granen inom citationstecken spelade på. Men ett ändå mer etablerat och rutinerat namn än de som finns i truppen i nuläget tycker jag nog att HIF kan ha behov av om man ska liksom gå och vinna Superettan och kanske då även på sikt etablera sig i Allsvenskan. Så det, ja.
För den mittbacksbesättning som finns, där är då Charlie Weberg, Kasper Widell, Jakob Fölkeling Persson. Nu är ju Ravitsuka där.
Och han är ju första valet i dagsläget så att säga.
Och den såg man kanske inte heller, eller kanske, den såg man inte heller komma efter fjolårssäsongen.
Nej, han hade ju ett väldigt tyngt första år i HIF, gjorde ett antal grova misstag och blev starkt kritiserad för det. Fick lite speltid sen mot slutet av säsongen, men att döma av träningsmatcherna hittills, han har fått starta i alla 3 träningsmatcher. De andra 3 har fått turas om och spela bredvid honom. Så han känns ju som det givna första valet på mittbacksplatsen just nu. Vilket är intressant tycker jag. Och han är ju en spelare som Jörgen Lennartsson så tycker har tagit stora kliv. Så han har ju också en fördel i sin snabbhet jämfört med de andra mittbackarna i truppen. Som kommer väl till pass om man möter lag som är snabba på att ställa om och så vidare.
Sen är det ju som backlinjen idag ser ut. Jag tycker fortfarande att jag förstår inte fortfarande idag, och det behöver vi inte grotta ner och se varför en sån som Mix Diskerud fick gå mittback i fjol. Men det var ju på grund av att man ville ha en spelande spelskicklig back som kunde spela upp bollen. Där tycker jag inte, jag undrar vem som har den här utspelsfoten, vem som kommer ha det i dagsläget, nu menar jag hela backlinjen som ska kunna, det finns, de är ganska, de har ju sina egenskaper och duktiga kanske på duell och nickar och sånt, ja, det är i så fall kanske lite grann som jag känner, kanske Kasper Widell som har det, Charlie Weber har en bra vänsterfot, för man måste ändå ha någon slags mittback, spelande mittback, om vi ska nu bara prata Granen egenskaper som kan slå med en passning, kanske spela sig förbi i första pressen, kanske slå linjer med en passning in till Rasmus Jönsson som är då liksom i den här nio-rollen mellan mittfält, att en mittback ska kunna göra det. Jag ser inte riktigt den där mittbacken som har den för än så länge, men jag vet att jag ser också att de jobbar mycket till exempel med Ravi Tsukas uppspel.
Jag tycker man kan dela in de här 3 övriga mittbackarna då. om man tänker ledaregenskap, och så tycker jag Jakob Fölkerling Persson är den som tar tydligast så. Och i luftrummet Kasper Videll, och i passningsfoten Charlie Weber. Så de är ju ganska olika som mittbackar och har olika styrkor. Vilket kan vara bra liksom, med en bredd liksom i besättningen så. Men just hur de står sig när de får, om de ska spela liksom en hel säsong. På, Charlie Weber har ju spelat mycket superettan fotboll tidigare, så det, han känner vi till på det sättet. Men Jakob Fölkerling Persson och Kasper Videll är ju relativt oprövade, särskilt då Videll som är bara 17 år gammal.
Och som sagt var, HIF kommer ju bli spelförande, är ju tanken åtminstone i grunden, att man kommer vara spelförande i de flesta matcher. Och jag tror fortfarande att man måste ha rätt så spelskicklig, liksom en del spelskickliga spelare som kan länka vidare till mittfält, och som sen kan länka, eller som till och med kan spela förbi. Och inte bara, menar jag då, slå in långa bollar bakom motståndarnas backlinje, utan verkligen hitta fötter på den här offensiva trean, fyran, det beror på hur man spelar. Mot Göteborg spelar man nu, träningsmatchen spelar man faktiskt avslut, och man har för mig med ett 4-4-2. Om jag inte missminner. Så det är också intressant hur HIF kommer att spela där. Och då frågan också att när man hade sådana som Andreas Langgren och Emil Hellman som spelade mot HIF, som spelar ytterbackar. Och i ett 3-5-2 så ska det vara wingbackar. Spelar man 4-4-2 så är det mer traditionellt, om du inte centrerar yttermittfältarna eller så, va. Och det kan bli sånt. Så, och där tror jag liksom det är smart att HIF Jörgen ser att prova sig fram lite grann vad som är bäst.
När du nu nämnde Göteborg så kan vi ju faktiskt passera den matchen också. Ja, det blev ju inga mål mellan HIF och IFK Göteborg. Och ja, det var ju inte... Det är möjligt att tränarna plockar med sig en hel del i någon slags tränargodispåse. Men det var ju inte så att jag satte mig och kände inför andra halvlek att nej, men det här är läge för en stor cola och en rejäl skål med popcorn. Det var ju ingen superunderhållning och det hände inte jättemycket. Och frågan är vilket motstånd IFK Göteborg egentligen hade. Ja, det är tidigt på säsongen då, men det var inte mycket som man kunde plocka fram i anfallsväg från den matchen. Så,
nej, de kunde ju spelat kanske resten av helgen utan att det hade skapat så många målchanser. Men jag tror ändå att HIF ska nog vara mer nöjt än vad Göteborg var med själva prestationen och på hur många rutor man kunde bocka i efterhand vad som fungerade. Ramarna för försvarsspelet och så vidare, där alla ganska tydligt förstår att så, eller har det här liksom frågan med sig, eller svaret på frågan hur vill vi försvara, det tycker inte jag det råder några tveksam om, alltså varken i HIFs anfall, mittfält eller försvar, utan där har alla klart tydligt för sig, så här ska vi försvara ihop. Sen är de precis i början på det här med anfalls processen, att få ihop den offensiven. Så det kan jag köpa någonstans, så att det inte händer så mycket för HIF ställ framåt. Jag hade nog varit mer bekymrad om jag hade varit Göteborgs tränare Roland Nilsson. Tycker jag ändå att HIF ligger i fas med det de ska stämma av.
Där är jag enig med dig, Maren, att jag skulle vara mer orolig som allsvensk tränare för IFK Göteborg än superettan-tränare för Helsingborg sett den här matchen. Men det kvarstår ju ändå det faktum att anfallsspelet, det är inget flöde av jättelägen, det är inget flöde av mål, och nu börjar tävlingssäsongen. Nu går HIF in i Svenska Cupen faktiskt. Man är med där, och man ska då spela mot Gatiod, Dalkurd och Häcken. Och jag undrar i alla fall, hur ska det gå? Hinner man trolla fram anfallsspelet nu, om nu försvarslinjerna sitter? Eller ser man bara Svenska Cupen som bra träningsmöjlighet?
Ja, det kommer ju ganska lägligt för HIF att möta Division 2-laget Gatiod och numera ettanlaget Dalkurd, som åkte ut i kvalet mot Landskrona Boys i höstas. Här finns ju, nu har man mött Torn i första träningsmatchen. Det var det liksom första testet. Sen har man mött Elfsborg som ju kom tvåa i Allsvenskan förra säsongen, som ju är ett riktigt bra lag såklart. Göteborg som, även om de inte var bra, men det var ändå ett bra lag på pappret. De hade med, ja, nästan alla sina bästa spelare. Så,
ja, det hade ju inte Elfsborg till exempel. Så nej, att Göteborg var ju helt ordinarie.
Göteborg hade ju liksom August Erling, Mark Al-Hassan Yusuf och Tobias Anna. Och, ja, onödigt att dra hela laget. Men alltså, så nu kommer ju ändå en tid där HIF möter betydligt sämre motstånd. Men det innebär ju också att det vill till att man ser mer i anfallsspelet nu, om HIF ska vara det bollförande laget och det tydliga, de tydliga favoriterna i de här matcherna mot Gati och Dalkurd. Och sen så kommer Häcken därefter, som också är ett topplag. Men,
jag kommer vara mer bekymrad om vi efter de här matcherna mot första två matcherna i cupen, om det är fortfarande så att Simon Bengtsson leder den interna skytteligan, då kan vi väl komma tillbaka till det här och börja bekymras, tycker jag.
Ja.
Lite grann så. Då är det fara och färde. Då är det nog dags att hissa varningsflaggan om Simon Bengtsson fortfarande leder interna skytteligan.
Jag håller helt med.
Jag får fortsätta vara den skeptiken av oss tre än så länge. Jag tycker att jag har sett för lite i anfall, även om man kan ursäkta sig med att det inte är det som har varit fokus på så här långt på försäsongen, så tycker jag ändå att man borde kunna kräva lite mer än vad man faktiskt har sett anfallsmässigt. Så jag sätter i alla fall upp ett frågetecken tills vidare, tills något annat har bevisats för mig här.
Pessimist. Nej, men det är klart, som sagt, liksom, jag får gå lite grann till några halvlekar till innan jag börjar dra några längre gående.
Vikten av att vara med i Svenska Cupen igen i gruppspelet.
Det skulle jag säga är viktigt för HIF, som ju har missat de två senaste åren. Det är viktigt att få tävlingsmatcher här i början av säsongen. Man kommer in i den fasen precis som ens konkurrenter i serien liksom. Viktiga test också. Kanske då svårare att mäta sig mot Gati och Dalkurd, men sen så får man Häcken därefter som är viktigt. HIF kan ju inte räknas som favorit i den här gruppen. Det är givetvis Häcken, men det är bara ettan som går vidare till slutspelet sen. Men det är ju klart att det alltid är kittlande med cup och tävlingsmatcher, speciellt nu på försäsongen här. Det var ju ett tag sedan HIF var i cupen senast.
Ja, och HIF är ju egentligen ett ganska bra cuplag om man tittar tillbaka lite längre än två år, men ni behöver inte gå tillbaka så förskräckligt lång tid i historien för att inse det, jämfört med en del andra lag som har betydligt svårare i cupsammanhang. Så man ska ju inte räkna bort HIF här. De kan ju såklart gå och ta första platsen förbi Häcken också i såna här sammanhang.
Ja, men absolut. Och jag tycker det är också, matcherna är viktiga på ett annat sätt. Det har pratats rätt mycket om nu, hör man ju också på försäsongen här i tränare och Jörgen säger det. Vi försöker bygga en vinnarkultur. Och att då kanske lyckas pressa Häcken, alltså till en avgörande match som är då den sista gruppspelsomgången. Då tycker jag det är en helt öppen historia för mig, för då ska ju bara Häcken vinna på hemmaplan och köra över HIF och gå vidare. Men att vinna då liksom mot Gatjord och Dalkurd och ge sig den chansen, alltså det handlar också som sagt om att bygga någon slags vinnarkultur. Här försöker vi vinna alla matcher. Om det sen är Torn i första träningsmatchen eller vem vi möter, eller om det är Häcken, ett allsvenskt lag, eller Göteborg eller, så, och det tror jag Jörgen också har en poäng i. Alla matcher gäller egentligen lika mycket, fast vi kan skratta bort eller gäspa bort en träningsmatch i januari. Men för ett lag som ska skapa någonting som blir liksom en vinnarkultur, så tror jag det är viktigt, den här resonemanget som Jörgen för.
Ja, Svenska Cupen står för dörren, och så vitt vi vet och så som är förmedlat tills vidare, så trots bud som ska ha kommit in både på Max Svensson och Anthony van den Hurk, så är de kvar och kommer att vara tills någonting annat förmedlas.
Det där har ju också de gjort klart, HIF, att de ska ha skäligt, eller de ska ha marknadsmässigt betalt. Jag tycker som sagt, för liksom, jag har pratat rätt mycket med Anthony van den Hurk, och han är ju, han är professionell. Liksom tycker man ska hedra, och sen så är han, hymlar han inte heller med att han har ambitioner. Men för den sakens skull, som sagt, för liksom, vi har ju ett fall, pågående fall nu, där han spelar och försöker bråka sig bort från en klubb uppe i Värmland. Och ja, det är aldrig kul som klubb. Och det där är ju givetvis inte spelaren som bråkar, utan det är hans representant som drar i de här trådarna och säger till att han ska göra sig eller så.
Efter Svenska Cupen så är det inte så förtvivlat långt kvar till Superettan drar igång. Och det är kanske lite väl tidigt att sätta upp en tippad förväntad tabell. Men man kan ju börja i alla fall glutta på vad som skulle kunna bli något framöver. Och jag vänder mig till dig, Marian, för jag vet att du har satt in i det här redan. Och,
det har nog Sebbe också gjort.
Ja, det har han nog. Men jag vet att du också har uttalat och har lite tankar kring det där.
Ja, men jag i dagsläget, om man nu ändå ska ge sig på ut här på den här tunna isen.
Ja, det får man säga.
Det får man säga, den tunna vårisen.
Fram med ett facit nu, Marian.
Ja, exakt, va. Så som jag säger, HIF just nu för tillfället, sen kan det ju hända någonting under veckorna och framöver. Men om man bara har utgångspunkt i nuet, så tycker jag ändå HIF, för mig, är givet att man ska ta en av de här två platserna som innebär att man går upp. Om det sen är ett eller två, ja, det kan man säga. Och det andra laget då, som jag ser lite grann före, så får vi bära det här favoritskapet, det är GIF Sundsvall, som har värvat väldigt bra och gediget. Och de två lagen, och sen har jag lite grann som outsider Öster ändå i Växjö. Jag gjorde en väldigt bra säsong i Fokan. Har nog någonting på gång där uppe. Det är väl de lagen som jag ser. Sen kan jag inte se något sådär. Alltså Jönköping har ju tappat. Och nu såg jag vilka blev femma i fjol. Akropolis blev femma, va? Och ja, nej, jag kan inte se något lag där efter de här tre som... det är klart att det är enstaka matcher, och de andra lagen stökar till det för de här. Falkenberg trillade ner. Kan säkerligen bli också bra. Ja, ungefär så ser jag det väl i dagsläget. Och så har vi ju tre skånelag har vi också nu, va? Trelleborg också.
Trelleborg vill jag höja, alltså, ja. Jag vet inte riktigt, men alltså, jag tycker att Trelleborg har gjort väldigt intressanta nyförvärv inför den här säsongen. Sen om det kommer att hålla till och hänga på i toppen vet jag inte, men det finns ju liksom Johan Blomberg och Peter Petrovic, Simon Amin och sådana spelare som ändå är tunga namn på superettan nivå som jag tycker ser lite spännande ut. J Södra, ja. Som du säger, de har tappat lite. De har ju fortfarande vissa spelare som är intressanta, men jag tror att vissa av deras tapp kan bli väldigt tunga att ersätta. GIF Sundsvall ser ju ruggigt starka ut, och så varvat Robert Lundström från AIK till exempel. Linus Hallenius givetvis från IFK Norrköping. Han och Pontus Engblom tillsammans i ett anfall, det känns ju som Superettans hetaste anfallspar utan tvekan.
Det där är ju målgaranti ju.
Det kan bli ut mot, ja, med 15-20 mål på båda dem i princip. Så där, det är ruggigt starkt deras anfall.
Du nämnde Trelleborg, Landskrona Boys då. Jag skulle nog faktiskt, det är lite vågat kanske också i en HIF-podd att höja ett varningens finger där.
Nej, men det tycker jag absolut man kan.
Det är ju med nykomlingar, men de har ju startat försäsongen väldigt bra.
De är ju färdigt lag. De är ett mer färdigt lag.
Jag är inte så säker på att, alltså, den här skillnaden, ett allsvenskt lag som kommer ner, typ Falkenberg eller HIF, mot något som kommer upp som Boys i det här fallet, att skillnaden skulle vara jättestor. Jag är inte så säker på det. Jag tror att Boys kan överraska och kanske inte gå upp. Det vore ju att dra på en väldigt hög växel, men kanske inte heller vara ett självklart bottenlag. Så,
nej, det tror inte jag heller.
Det har vi ju sett i flera exempel på de senaste åren, lag som har till och med alltså gått hela vägen från division 1 upp till allsvenskan. Mjällby, BP, Eva Edamer, liksom Sirius, dalkurdorna som har gjort snabba resor. Alltså gemensamt för alla de lagen är att de har haft en ganska tydlig spelidé och hela tiden, fast att man kommer upp från en lägre division, alltså gått efter sin idé och inte liksom anpassat sig efter några motstånd och så här. Det tycker jag man ser även i Boys. Sen att dra paralleller till de här lagen som jag nämnde nu vet jag inte om man ska göra för mycket, men man har ju sett att det går att komma underifrån och faktiskt åstadkomma bra saker på kort tid.
Men jag tycker, alltså det som talar också för HIF, ja, man har, det är klart att flyttas man ner så kan det ju bli fritt fall. Det har vi också sett exempel på där det har gått hela vägen ner och så har det bromsat, ja, i division 1 till och med kanske där. Så att man har fallit igenom både allsvenskan och superettan. Men jag tycker ändå liksom alltså att det finns ingredienser. Det finns en taktisk kunskap i Mattias Lindström, en assisterande tränare som faktiskt har varit på division 1 nivå och haft huvudansvaret. Han har faktiskt haft huvudansvaret på egen hand då liksom för division 1 ganska hög nivå. Och sen så har du då Jörgen Lennartsson som har vunnit SM-guld och som har varit runt i lite länder, som har haft U21-landslaget, ett väldigt framgångsrikt U21-landslag. Och sen har du trots allt en stomme och en ganska stor erfarenhet med Lindegård, Rasmus Jönsson, Anthony van den Hörk, Max får väl ändå ses som etablerad på den här nivån. De har de bitarna och de har liksom en taktisk kunskap här och har faktiskt, som jag läser det när jag pratar med människor där uppe, en respekt för den här serien. Och det tror jag är ett bra ingångsvärde. Att man verkligen har respekt för Superettan. För du är inne på det lite, Mattias. Ja, nej. De här lagen där, jag menar, nykomlingarna var väl Akropolis, var väl nykomlingar i fjol, va? Och de slutar femma. Mjällby var nykomling i allsvenskan, slutar femma. Ja, men det säger sig självt att lag som vi inte kanske liksom snackar Brage och de här ÖIS och de här guys. Nej, men det kommer inte vara en walk in the park när HIF möter dem. Men jag tycker att liksom ska jag bara ta tips nu, så tycker jag liksom kvalitetsmässigt och så tycker jag HIF har tillräckligt stark trupp för att kunna bli ett av de två lagen som går upp.
Ja, det rör då ingen tvekan om att alltså, HIF har ju en 4-5 spelare som de andra superettanlagen inte kan mäta sig med. Anders Lindegård och Hurk Rasmus som du nämner liksom. De är ju på en annan nivå. Sen så gäller det ju att få ihop helheten och det är 11 spelare som ska funka ihop. Men på pappret så har ju HIF helt klart kanske den starkaste truppen.
Och får man då in en landslagskapten som får ordning på sin kropp? Ja, men då tycker jag liksom, då är det ju, då har jag inte räknat med honom rättare sagt i mitt resonemang heller. Då är inte Andreas Garnqvist medräknat. För jag utgår ifrån där HIF befinner sig idag och de andra lagen. Jag tycker det vore allt annat än att säga att man ska liksom, vara med och kriga om de här två platserna. Det känns konstigt för mig nästan att säga.
Det får bli de sista orden i veckans avsnitt av HIF-podden. Då återstår ingenting annat än att rikta ett stort tack till er som har lyssnat och välkomna tillbaka till nästa avsnitt. Däremellan är det ju Svenska Cupens gruppspel som drar igång. Vi önskar er en fortsatt trevlig dag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.